Vad gott att se er. Tack så jättemycket för inbjudan att få fira gudstjänst med er igen. Och jag skulle vilja, om du har Bibel eller du har en iPhone, det är ju lite olika i våra tider nu, men i Nya Testamentet, jag lånar den här kanske, det är stativet. Ja, jag bara, tack. I Nya Testamentet, Matteus evangelium, inte än. Matteus 14 och ifrån vers 22. Det här är sammanhanget när Jesus går på vattnet, och delar några tankar ifrån det sammanhanget den här förmiddagen. Då står det som så här: strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där, och båten var redan långt ifrån land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: det är ett spöke. Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem: var lugna, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade: Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Jesus sa: kom. Petrus steg ur båten och så gick han på vattnet fram till Jesus. Men när Petrus såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka. Och då ropade han: Herre, rädda mig. Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: så lite tro du har. Varför tvivlar du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa: du är verkligen Guds son. Några tankar från den här texten. Men vad jag vill börja med att säga är att ska man ta ut liksom piken i den här texten, alltså var någonstans når den här texten sitt crescendo, då är jag väl övertygad om att vi skulle kunna hitta flera olika sådana crescendon. Men det jag vill börja med att säga, det är det som står allra sist. För mig är det själva crescendot i hela den här texten. Och som är syftet med vilket vi ska gå härifrån idag när vi firar gudstjänst. När vi lämnar den här gudstjänsten, när vi går in i en ny vecka, när vi lever våra liv, oavsett om våra liv är på topp eller om våra liv, som vi har hört, går igenom olika trånga passager. Om det är liksom lugnt på jobbet eller man liksom dyker under, eller vad man säger, av liksom allt som ska göras på jobb, familj och för hela livspusslet att gå ihop. När det är sagt så tycker jag att highlighten i den här texten är när lärjungarna säger: du är verkligen Guds son. Alltså att vi, det är den liksom synen vi är kallade att leva i. Att oavsett vad vi är i livet, oavsett vad vi går igenom, så lever vi med den beundran och den liksom inställningen till Gud. Du är verkligen Guds son. Och här står jag och väntar på bussen en regnig onsdag morgon. Jesus, du är verkligen Guds son i mitt liv. Det blev inte riktigt som jag tänkte på det där projektet. Men Jesus, du är verkligen Guds son. Och du är herre i mitt liv. Åh, hur ska det gå framåt? Det ser lite tufft ut. Okej, men Jesus, du är verkligen Guds son. Och du är herre i mitt liv. Alltså att leva med den uppenbarelsen. Och jag tror det är inte någonting som man kommer fram till en gång bara. Och sen är det så, om du förstår vad jag menar. Utan det är någonting, tror jag, i alla fall i mitt liv. Men jag tror jag vågar säga i allas våra liv. Att det är någonting som är pågående. Alltså den uppenbarelsen, den liksom wow-faktorn, är någonting som är tänkt att återkomma gång på gång på gång. Och det är kanske inte alltid man säger den och det är liksom ett jeha, men det är någonstans i djupet av ens hjärta så är det bara en sån där övertygelse. Du är verkligen Guds son och du är Herre i mitt liv, i min familj, i vår församling, över vår småstad. Du är den du är. Men tre huvudsjok som följer texten. Enkelt den här förmiddagen. Det står att Jesus börjar med att säga till dem: far över till andra sidan sjön. Jag tänker att i en större perspektiv så är det precis därför vi är här också. Han säger till lärjungarna: far över till andra sidan sjön. Vad han egentligen säger är att säger till dem det är: jag sänder er ut på ett uppdrag. Det är vad han säger. Han säger: ni ska fara över till andra sidan sjön. Alltså han sänder dem ut på ett uppdrag. Och jag vill bara påminna oss om att det har inte förändrats. Utan tror du på Jesus, är Jesus här i ditt liv, då är du både, som Paulus säger till Timoteus, han har kallat oss, frälst oss, och han har kallat oss med en helig kallelse. Någonstans kan man ana att det är två sidor av samma mynt. Han har frälst oss, men han har också kallat oss. Alltså, förstår man rätt om jag säger som så här: det är bra med frälsningen, men det får inte stanna där. Utan det finns en dimension till, att det inte bara är frälsning och så ska jag och Gud ha det bra och så väntar jag på att en dag ska jag få komma till himlen och det ska ju bli underbart. Utan Gud säger: men vänta nu, det finns en annan sida också. Jag har sänt dig, jag har frälst dig, jag har tagit dig ut ur mörkrets välde. Jag har gett dig en ny identitet. Du är min. Gå nu och tala om detta för andra. På ditt sätt, med den personligheten du är, med de gåvorna du har fått. Han har sänt oss. Han säger till er att, säger till oss, svårt med orden idag. Han säger till oss: ni ska vara ljus och salt, glöm inte det. Där du går fram, var ljus, var salt, var en skillnad. Alltså där du går, där för du med dig Guds rike. Där du går, du har Guds närvaro över ditt liv. Och det kanske inte alltid är så att alla stannar upp runt dig och bara liksom, wow, vad är det där? Men det är ändå ett faktum att när du går in i ett rum, då kommer Guds riket med. När du kliver in på din arbetsplats, då bär du med dig en annan dimension, ett annat rike. Och det påverkar det rummet, vare sig du känner det eller ej. Och Jesus uppmuntrar oss och uppmanar oss igen den här förmiddagen: glöm inte bort att du är sänd. Sammanhanget när han kliver in i rummet och lärjungarna sitter där, står det bakom stängda dörrar av rädsla för judarna. Jesus har dött på korset, han har uppstått igen, och så står det att utan någon som helst förvarning så kliver han in i rummet och så säger han: frid vare med er. Jag tror det är något av det mest underbara du kan höra när du sitter i ett rum och du har fruktan. När fruktan slår till i våra liv, när frågetecknen kommer, när de där trånga passagerna händer i våra liv, när förlusterna kommer. Vad är det då som kliver in i våra liv genom den heliga ande? Jo, det är Jesus själv, och så säger han: det är inte fruktan som är med dig, frid vare med dig. Du kallar det att leva i ett tillstånd av frid. Och det är ju detta som gör kristen tro så maximalt annorlunda gentemot allt annat. Alltså detta tvärt emot, va? Att när det är som mörkast kan det vara som ljusast. När trårarna rinner i sorg så är det ändå som om att hjärtat kan jubla, därför att jag har ett levande hopp. Alltså hur i all världen kan man leva ett sånt liv? Ja, det går inte i egen kraft, men det går därför att han har deponerat sin ande in i mitt liv. Och då blir allt annorlunda. Jag har sänt er, säger Jesus. När han står där bland sina liksom, vad ska man säga, nervösa, förvirrade lärjungar. Och säger han, då andas han på dem och säger: ta emot helig ande. Och sen säger han: som fadern har sänt mig, sänder jag er. Alltså det är ju en enorm dignitet i den utsändningen. Jag menar, om vi tänker för ett snabbt ögonblick på allt det som Jesus gjorde i de här fyra evangelierna som är dokumenterat i alla fall. Nu säger Jesus, jag är utsänd av fadern till att göra de här gärningarna. Och sen tittar Jesus på sina lärjungar och tittar på oss idag och säger, det är ingen skillnad i utsändandet som jag ger er som fadern gav till mig. Det är samma utsändande. Ni har samma mandat, ni har samma auktoritet, ni har samma utgångsläge. Som fadern sände mig, han uttalade över mitt liv, detta är min älskade son, i honom har jag min glädje. Och så deponerar han sin ande över sin son och sonen går ut och gör det han ser fadern göra. Och så säger Jesus nu, på samma sätt som jag blev utsänd till den här världen, att göra det jag har gjort för att, så att säga, synliggöra Guds rike, för att världen ska få liksom en bild av, aha, är det detta som är Gud? Är det så här Gud fungerar? På samma sätt som jag blev utsänd till att göra det, på samma sätt sänder jag er att göra exakt samma sak. Jag sänder er ut till att leva det här livet som ni har fått. Inte utifrån stress och press, utan utifrån vila och frid och harmoni. Jag tycker det andas vila när Jesus säger, jag gör bara det jag ser min fader göra. Därför att gång på gång när vi läser evangelierna så ser vi ju hur folket ville och lärjungarna ville få honom att göra saker som inte han hade access för. Och då ser vi inte att Jesus blir stressad och pressad och liksom känner det som djävulen försökte fälla honom på. Om du är Guds son, förvandla de här stenarna till bröd. Han utsatte honom under press för att försöka bevisa, jag är kristen minsann, jag är minsann utsänd här. Nej, säger Jesus, det ska jag inte göra. Han tjänar utifrån frid. Det var ingen stress, det var ingen press. Men jag är med fadern, jag och fadern är ett. Jag läste det här om dagen när han säger, jag och fadern är ett. Så tänker jag, det är samma för mig. Jag och fadern är ett, för jag är i Kristus. Inget gap, jag och fadern är ett. Och så säger Jesus, jag gör bara det jag ser min fader göra. Därför att jag är utsänd till att göra hans gärningar. Min vän, du är utsänd. Och det ska inte ligga som ett ok på dina axlar. Jaha, nu måste vi göra igen. Utan det är faktiskt utifrån en glädje. Jag är utsänd från högre ort till att leva i den här världen och sprida Guds rike. Wow! Så han sänder ut dem. Far över till andra sidan. Och så händer ju det som brukar hända på sjön ibland. Det blåser upp. Och så avslöjar texten för oss att vinden ligger på. För så är det. Bara för att du är utsänd, för att vi som kyrka är utsända, så betyder inte det att det liksom är lugna farvatten, va? Det är något speciellt att lyssna på väderleksrapporten. Jag lyssnade på den igår morse när jag körde här. Jag ska vara tidigt på morgonen. Jag vet inte vad det är med väderleksrapporten, men man känner på något sätt att man blir uppkopplad mot hela världen. Sandbankarna plus 15, 3 min. Nej, men alltså, man känner bara, det är någonting med det här som är euforiskt. Men det blåser upp i alla fall. Som det gör ibland när man går med Jesus. Det blir lite tryck. Det blir lite motstånd. Och så blir det för lärjungarna. Det börjar bli tufft, det börjar bli svårt att ro eller vad de nu gör. Han som har sänt ut dem, helt plötsligt nu kommer han gående på vattnet. Det var ju ett nytt sätt att ta sig fram. Det har ingen gjort förut. Och jag tänker att det är ju exotiskt att Bibeln talar om att Jesus går på vatten. Men om jag tillåter mig att tänka högt kring det, så är det intressant att se lärjungarnas reaktion. För lärjungarna säger inte, vilken tur att du kommer och griper in här. Utan tvärt emot så står det att lärjungarna blir helt förskräckta. Alltså det står att de blir helt, de får fruktan, de ropar högt. Och jag kan tänka mig frustrationen hos Jesus att han bara förväntar sig att de ska ge responsen, wow, Gud är här. Men det han får höra är, det är ett spöke. Och jag tänker att Jesus någonstans bara, alltså, nej. Intressant. Varför, och jag påstår mig inte vara någon expert här nu, men jag tänker högt. Vad är det som gör att inte lärjungarna säger Jesus, vad bra att du har kommit? Men vad är det som gör att de inte ser honom? Det första jag tänker är, kan det vara så att de får den reaktionen därför att de förväntar sig inte att Jesus ska vara där? Alltså det finns ingenting i dem som förväntar sig att Gud ska vara med i den situationen. Jag vet inte, jag kanske får en reprimand en dag när jag möter dem och säger, Rickard, det var helt fel tolkning av vår reaktion. Och då får jag bara säga, sorry, jag försökte i alla fall. Men jag tänker, för jag tänker utifrån mig själv. Jag vet att jag är utsänd av honom som har dött för mig, som har uppstått för mig. Och jag vet att han säger i sitt ord att jag är med dig alla dagar in till tidens slut. Men varför är det då ibland som om att det kommer tider i mitt liv, det är som om att jag inte riktigt tror fullt ut att faktiskt Gud är med. När han har sagt att han faktiskt är det. Vad är det som gör att jag börjar famla så här? När jag egentligen bara borde sitta ner, eller som det står i en annan text, att Jesus sover i båten. Alltså trons vila. Kan det vara så att ibland i våra liv så hamnar vi just där i onödiga bekymmer, i onödiga frågetecken, i onödiga processer, därför att vi helt enkelt inte någonstans på något märkligt sätt förväntar oss att Jesus faktiskt är här. Och då blir det på något sätt mer, istället för att jag förlitar på hans kraft, så börjar jag förlita mig på min kraft. Min förmåga, jag kan ju säga detta utifrån i min tjänst som pastor till exempel. Stackars de församlingar man har varit i när man blir trött och frustrerad över att saker inte hände och mitt fokus förflyttades ifrån att Jesus är här till att jag ska fixa det. Istället för att vänta in den helige andes timing. Nej, då tog jag vid rodret själv och så skulle det minsann. Alltså någonstans där konflikten, spänningsfältet. Lärjungarna, det är ett spöke. Kanske därför att de inte förväntade sig att Jesus skulle dyka upp där. De såg inte att det var han. Känner vi igen det? Absolut. Några andra lärjungar som är på väg till Emmaus och som går där med Jesus. De är så här tajt, va? Tänk att du kan vara så här nära. Så här ser Jesus ut, för jag bara presentera. Du sjunger väldigt bra, vet du det? Ja, du sjunger väldigt bra. Du kan vara så här nära Jesus, va? Och ändå inte se att det är han. Det visar oss den texten. De går där och liksom, varför blev det som det blev? Varför dog han? Varför? Och så kommer Jesus då. Och så, vad pratar ni om? Och någonstans borde det ju ringa en klocka. När de säger, är du den enda som inte vet vad som har hänt? Men det ringer ingen klocka, utan de är så, liksom, de har zoomat in på frågan varför. De har zoomat in på det de inte förstår. De har zoomat in på det de inte kan definiera. Och de totalt missar att här är han. Och så står det att han börjar lägga ut texten för dem. Liksom han lägger ut hela Bibeln för dem för att försöka övertyga dem. Hallå, it's moi. De säger inte. För de är så inne i sitt. Kan det vara precis, kan man hitta en likhet i texterna? De förväntar inte sig att Jesus skulle slå följe med dem till Emmaus. Kan det vara så i våra liv ibland att alltså av olika anledningar så glömmer vi bort, vi förväntar inte oss, vänta nu, men Gud är ju här. Ja, men du är ju verkligen Guds son och du är här. Oavsett vad jag känner i mitt känsloliv. Oavsett yttre omständigheter, för de kan peka tvärt emot åt ett helt annat håll. Men Jesus, det tar inte bort faktum att du är här. Det är den första tanken i den passagen. Den andra är helt enkelt den här. Vad är det de kämpar med i den här texten? Lärjungarna. Vågorna, vinden. Vågorna. Motståndet. Och så står det här att, vad är det Jesus gör? Jo, han kommer gåendes. På vad då för någonting? Vågorna. Det de kämpar emot går han på. Här skulle jag kunna säga amen, ta en kaffe och åka hem. För det här är så bra. Inte för att jag säger det, det står ju här. Det de kämpar emot går han på. Vad talar det om? Han har besegrat allting. Det du och jag kämpar emot. Jag tror ibland att Jesus tar en promenad på vattnet bara för att synligt, fysiskt visualisera för oss. Det du kämpar med i ditt liv, Rickard, det går jag på. Mitt namn är över alla andra namn. Vad än det är som du kämpar med i ditt liv, jag vill bara du ska veta. Jag går på det. Det är ingen business för mig. Jag har inget motstånd. Jag möter ingen, liksom, det finns ingen friktion. Jag bara går på det för att manifestera. Jag är Herre. Ta den med dig hem idag. Det du kämpar emot går Jesus på. Det som just nu bara du inte begriper, det går Jesus på. Därför att han är herre över det. Och så kommer vi in i tredje passagen. Och jag tänker att, ja, det står ju bara om Petrus här, va? Så jag refererar till honom. Här sitter han och ror. Det är tungt, det är jobbigt. Det gör ont. Och helt plötsligt så ser han den här gestalten komma gåendes på sjön. Och så inser han att det är Jesus. För Jesus säger, lugn, det är jag. Vi behöver höra det ibland, eller hur? Lugn, det är jag. Och jag kan tänka mig, om jag försöker tänka in mig själv här. Att när Petrus ser Jesus gå på vattnet, då är det någonting i honom som väcks. Och det är det här. Det där vill jag göra. Jag vet att det är enkelt idag, men när han ser Jesus göra någonting som ingen annan har gjort, när han ser Jesus liksom kliva över naturlagarna, för allt i världen, han går på vattnet. Vi har fullt sjå att komma fram på vattnet. Han går på vattnet. Och jag tänker mig att Petrus, någonting i honom bara blir hungrigt. Och bara liksom, finns det en möjlighet att leva ett sånt liv? Alltså, finns det en möjlighet? Är detta tänkt att bara Jesus ska göra? Eller är det så att jag kan göra samma sak? Alltså det han egentligen säger då, och som jag försöker zooma in det till, det är att det finns mer. Alltså det kristna livet som jag har levt fram tills nu är inte allt, det finns mer. Det vi har upplevt som kyrka, satt igen och tänkte på under lovsången bara, wow, så mycket fantastiskt som händer i den här kyrkan, men det finns ju mer. Alla de människor vi har bett för som har kommit till tro, eller som vi har döpt, eller som har fått ett fysiskt helande, underbart, Jesus, du är fantastisk. Men någonting i oss säger att det inte är slut här, det finns mer. Och när Petrus tittar på Jesus så är det någonting i honom som börjar drömma. Det är någonting i honom som tänker, det där är också för mig. Den dimensionen han lever i vill jag också leva i. Och jag tänker, kan det vara därför som det råkar bara vara Petrus? Jag tänker att det här var ju för alla killarna i båten. Det här var för alla lärjungarna i båten. Gud är inte exklusiv. Det står i Bibeln att han liksom, på engelskan, he's no respecter of person. Gud har inte anseende till person, utan det här är för alla. Så varför springer inte alla iväg då? Det vet jag inte, men Petrus i alla fall. Han, som en konsekvens av att vi blir hungriga, vad börjar vi göra då? Vi börjar be. När vi ser något i Bibeln och inser, vänta nu lite grann, det här är inte bara en historisk beskrivning, det är inte bara exklusivt för Jesus, utan det jag läser här är för mig. Det som han upplevde kan jag uppleva, det han fick vara med om kan jag få vara med om. Den här dimensionen han talar om här kan jag få leva. Vad händer då? Jag läser, jag blir hungrig. Vad börjar jag göra då? Jag börjar be. Inte så här liksom, press, stress igen, utan bara utifrån en hunger. Wow, det finns mer. Jag tänkte här, jag vet inte, jag börjar närma mig 50, men jag tror inte det är därför. Men är det av den anledningen så är det en god anledning ändå. Jag tänkte bara, snälla någon, snart 50 år, jag har varit med Jesus nästan hela mitt liv. Jag tänker bara, jag har sett för lite av de här grejerna, jag måste få se mer. Därför att han talar om det och en dag är det för sent. En dag kommer jag hem till härligheten och då ska vi vara där och prisa Herren i all evighet. Och då är det liksom för sent för mirakel, för det finns ingen som är sjuk där. Det finns inga tårar där, det finns ingen klagan där, det finns inga liksom frågetecken där, utan allt är uträtat och klart. Det är bara helig, helig, helig är Herren Sebaot, va? Men nu, därför att jag är utsänd, du är utsänd. Jag vill absolut inte att detta ska andas en måste-kristendom, utan bara liksom en wow-kristendom där, hej, vi är här, vi är Kristi kropp på jorden, vi är utsända, han går på vatten, han statuerar ett exempel, jag är överallt, i mitt namn har ni kraft och makt att göra långt mycket mer än ni själva ens tror. Och så blir vi hungriga. För några veckor sedan så var jag i Finland. Kom en kille fram på lördagskvällen med, som jag inte kan förstå, men han säger att han har en sån fruktansvärd huvudvärk så han var nästan på väg att svimma. Det var liksom på gränsen. Han sa, jag har haft den här huvudvärken i ett år. Länge. Och det släpper inte. Så kan du be? Så jag börjar be för honom. Och liksom lugnt och stilla börjar tala i tungor. Och då ser jag på honom. Han sitter och när jag ber för honom så lägger jag min hand på honom och då liksom gör han så här. Liksom grimaserar åt det här hållet liksom, på sidled. Tänkte, vad är detta för någonting? Så vad händer med dig? Jo, sa han, det är mycket märkligt för att när du talar i tungor så är det som om att det är en kraft som vill dra ut min, liksom, du försöker dra huvudvärken ut ur mitt huvud. Men det är som att det är liksom en motstånd. Va? Så när du slutade tala i tungor så var det som att det gick tillbaka igen. Och sen började du tala i tungor igen. Och det var som en, och jag såg framför mig som liksom en bläckfisk. Du vet, du ska dra en bläckfisk som håller kvar liksom för fullt. Va? Det var den bilden jag fick. Och det var så fysiskt. För när jag bad och började tala i tungor så såg jag att han, liksom, han följde med för att Guds kraft skulle dra ut den här huvudvärken. Va? Men det var liksom en kamp där. Och så sa, kom tillbaka imorgon förmiddag. Och du kunde se i hans ögon, alltså det var en mörk uppsyn på något sätt. Så han kom tillbaka nästa dag på förmiddagen. Jag tog med mig pastorn för jag tänkte, det måste en pastor till här, det räcker inte med. Det måste vara rejält folk här nu. By the way, alla är pastorer, så det var bara ett skämt. Alla kan göra detta. Vi smörjer honom med olja. För ibland är det ju så att vi får be flera gånger. Jesus bad, han frågar, vad ser du? Jag ser människor gå runt som träd, okej, vi får be igen. Inga problem. Det är inte vi som ska göra det. Det är bara han som kan göra det. Men det vi kan göra är att agera på Guds ord. Så vi smörjer honom olja. Ber en liksom lugnt och stilla. Och då kommer den igen. Jag tänkte, nu ska jag bläckfisk. Nej, men alltså, nu ska det bort. I Jesu namn. Lugnt och stilla. Vi bad. Pop, sa det bara. Och jag såg i ögonen på honom. Någonting hade lättat. Och han kommer efteråt på fikat med sin flickvän. Med en uppsyn som var helt annorlunda. Kan du tänka dig att du har levt med en huvudvärk som är sprängande under så lång tid. Och sen bara borta. Han sa, det är borta. Sa han. Amen. Äggar sånt där eller? Ja. Jag blir hungrig på fler mirakel. Jag bara sa, Gud, varför gör jag det här så sällan? Jag måste bli mer frimodig. Inte bara inom kyrkans väggar utan Gud, hjälp mig där ute att inte skämmas för min tro, att inte liksom stå med mössan i hand och be om ursäkt för att jag tror på en Gud vars namn är Gud, Fader, Son och Helig Ande, utan Gud, gör mig mer offensiv. Jag behöver inte bevisa någonting, du behöver inte hjälp Gud, men du behöver verktyg. Petrus blev hungrig. Jesus, om det är du. Det var inte så där trosvis bön. Utan om det är du. Säg åt mig att jag ska komma till dig på vattnet. Hungern. Efter mer. Hungern av att å ena sidan vara tacksam över vad Gud har gjort i mitt liv. Och den andra sidan hungern efter vad som väntar runt hörnan. Av mer av Guds härlighet. och ära och makt. Gud, om det är du, Jesus, om det är du, se till mig att komma till dig på vattnet. Och Petrus får göra det som Jesus statuerade som ett exempel. Jag tänker, är det inte precis det som är vårt liv? Och inte mäta nu, hur många grejer har du fått vara med om? Nej, men just det är detta som är vårt liv. Han har statuerat ett exempel. Och så tittar han ut över oss från den minsta till den största. Så säger han, ni kan göra samma sak. Han börjar gå på vattnet. Och sen är det ju så som vi vet. Jag tycker det visar bara den mänskliga sidan i alltihopa här. Att när han fokuserar på det han ska fokusera på, då har han förmågan att göra det han är kallad till. Men när han tar sina ögon ifrån honom som har möjliggjort det här för honom och börjar fokusera på annat, då tappar han fokuset och därigenom kraften. En sån enkel beskrivning, men i sig har så många, otroligt många bottnar. När du och jag fokuserar på honom och säger, du är verkligen Guds son, då har vi kraft, vi har liv, vi har vitalitet, vi har förmåga. I den stunden vi tar bort fokuset från honom och börjar titta på det vi har omkring oss, börjar titta på oss själva, titta på det som stör, börjar lyssna för mycket på de rösterna som är runt oss som säger, du kan inte göra detta, du tror, du liksom, alla de här rösterna, va? Då märker vi, då börjar det bli svajigt. Men det som är så bra med Jesus är att han vet att vi är liksom bygge pågår. Så han tar oss och säger egentligen bara, men hej, du behöver inte tvivla, så varför gör du det? Alltså det finns egentligen ingen anledning att tvivla, Rickard. Du behöver inte det därför att du har i dig allt som krävs, därför att jag har lagt det i dig. Jag har sänt dig. Jag har sänt er. Jag har lagt någonting i era liv som inte har att göra med er egen kraft och förmåga, utan som har att göra med att min ande bor i Viskadalskyrkan, och det jag har gjort genom historien, det kan ni också göra i mitt namn. Och när det händer, i stort och smått, då kommer vi precis dit hen som lärjungarna, när Jesus och Petrus har gått tillbaka på vattnet. Det är min teori i alla fall, för de simmar inte tillbaka, jag tror de gick tillbaka. Och sätter sig i båten, då kommer lovsången. Då kommer den här bara Guds förundran. Du är verkligen Guds son. Wow, du kan gå på vatten. Oh wow, Petrus, du gjorde det också. Wow, det här är livet vi är kallade att leva i. Jag vet inte om ni har hört det i mikrofonen, jag hoppas inte det, men det har kurrat i min mage faktiskt den här morgonen. Jag brukar inte äta så mycket innan jag predikar. Tänkte jag på ett sätt, det matchar ju rätt bra med vad jag har talat om. Att vara hungrig. Att vara hungrig efter att få se Guds härlighet. Ja? Att vara hungrig att få se Guds rike, inte bara som en teori. Som jag läser om här och så blir jag lite salig för jag läser det här. Nej, men att se det, att det på något sätt bokstäverna får liv, meningarna, löftena får liv och helt plötsligt på en torsdag. Bam! Guds rike uppenbaras. I våra barns liv, i våra familjer, i det som är svagt, i det som kämpar, i det som är på väg att falna ut, i det som är starkt. I det som är liksom vitalt, oavsett allt. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Amen. Tack Herre. Tack Jesus. Ja, du är verkligen Guds son. Och tack helige ande att du hjälper oss den här söndagen att den bilden kan få vara klar och tydlig i våra liv. Att du är den du är. Och att det du gör är outstanding. Och Herre, jag tackar dig för att vi har en tro som inte bara handlar om att vi läser det i en bok och så stannar det där. Utan jag tackar dig, Jesus, för att vår tro säger oss att du är densamme igår och imorgon och i all evighet, men också idag. Att det vi läser om här, Jesus, kan vi få vara med om och se idag. Att på samma sätt som du utbredde Guds rike där och då, så får vi vara en del av detta idag. Kom med din härlighet, Gud. Kom med din eld. Kom, låt himlen landa på jorden. I Jesu namn. Och jag tackar dig, Herre, att för var och en av oss så finns det en dimension av att göra det du har gjort. Tack att vi kan få gå på vatten allihop. Och att få vara med om, Herre, att det vi kämpar emot, det har du övervunnit. Och i din kraft får vi gå och leva. I Jesu namn. Amen.